Peter Barek heter jag och jag har mina rötter inte så långt härifrån får jag säga. Jag har växt upp i Angereds missionskyrka som inte längre finns. Och vi hade pastor ihop med Bergums missionskyrka och jag hängde mycket i Gråbo. Men jag hängde nästan ingenting här i Lerum, men det är ändå i trakterna tänker jag. Så jag är nästan hemma. Jag är pastor i Ekumeniakyrkan Fiskebäck också. Och så jobbar jag på regionen halvtid i Ekumenia. Så det är kul att få vara här. Den här liknelsen, eller bilden som Johannes säger att det är den enda liknelsen som man hittar i Johannes evangeliet. Jag vet inte om du har tänkt på det, om du har läst Johannes evangeliet. Det finns inga liknelser. I alla andra, de tre, Matteus, Markus och Lukas, där vimlar det av liknelser. Men när Johannes ska skriva sitt evangelium, då väljer han bort alla liknelserna. Och det här är så nära vi kommer en liknelse. Därför att Johannes skriver att detta var en bild som Jesus använde. Ordet bild är samma ord som används i de andra evangelierna just för liknelse. Och det kan man fundera över varför han tog bort alla liknelser. Och det är för att han var den som skrev sist kanske. Och Matteus, Markus, Lukas, de hade redan liksom gett så mycket liknelse så tyckte Johannes att nej, men vi hoppar liknelserna. Men här är i alla fall en bild, en liknelse som Johannes använder för att få de som lyssnar att förstå vem Gud är. Och det här är ju väldigt spännande. Och det är som du säger här, att ju mer man läser den, desto mer intressant blir den. Och vi har ju bara läst ena halvan av den här liknelsen, de första 10 verserna. Sen kommer det 10 verser till, där Jesus utvecklar det här lite grann. Och dagens rubrik för den här söndagen är ju den gode herden. Och det är ju för många tror jag en väldigt positiv rubrik och bild som man får. Har man gått i söndagsskola i en kristen kyrka så har man ju fått den här bilden med sig. Ni vet den här där en herde bär sitt får antingen i sin famn och så finns också bilden när han bär den på sina axlar. Visst kan man se den bilden framför sig om man är någorlunda gammal. Och det här är en väldigt god och vacker bild som vi har med oss. Och kopplingen till en annan liknelse är ju ganska tydlig. Och det är ju liknelsen om de 99 fåren. Eller fåret som kom bort. Där herden lämnar de 99 för att hitta det här fåret som har kommit bort. Och det här är Lukas 15. Så det här har man med sig tror jag om man har läst Bibeln och funnits med ett tag i kyrkan. Den gode herden som är mild och from. Heden som är from som ett lamm, skulle man kunna säga. Och det här med får och heda, det är ett flitigt använt tema i Bibeln. Den mest kända och mest älskade kungen i Gamla testamentet, han var just fåraherde, David, han var herde. Och relationen mellan Gud och Israels folk porträtteras bland annat i Hesekiel som får och där Gud är heden då som vill leda sitt folk och ta hand om sitt folk. Samtidigt så beskrivs i Hesekiel Israels ledare som herdar och på andra ställen också. Och då är oftast herdarna inte de goda herdarna utan då är det där Gud talar om att ni är dåliga herdar. Ni leder mitt folk fel. Och den kanske mest kända och älskade Salta-salmen, ja vilken är det? Salm 23 va? Och vad möter vi där? Jo men där möter vi den gode herden. Där det börjar med Herren är min herde. Och så utvecklas den här omsorgen som Gud har om sitt får. I Nya testamentet så fortsätter de här bilderna och församlingsledarna de beskrivs som herdar. Och när Jesus har det här intima samtalet med Petrus och kallar honom på nytt. Då säger han bland annat för mina får på bete. Alltså han säger, du som ledare är som en herde. Sen har ju herdarna en ganska framträdande roll när Jesus föds, eller hur? Det är de som först får se och vara med om det här miraklet. Där Gud blir människa. Änglarna kommer till dem och säger, gå och titta och se vad det är som har hänt. Och det här är ju sig ganska anmärkningsvärt. Därför att herdar på den här tiden, de hade en låg status och de såg som ganska opolitliga och tjuvaktiga. Och det kan man ju fundera över utifrån den bilden vi har läst idag, om att han beskriver andra herdar som tjuvar. Men jag tror inte det gäller dig, Gustav, att du är opålitlig och tjuvaktig. Men så såg man på herdar förr. Men så är det precis som du säger, Gustav. När man läser de här 10 första verserna så märker man att det är inte herden som står i fokus där, utan det är grinden som står i fokus. Så rubriken för den här söndagen, den gode herden, den är lite svår att få ihop med de här 10 första verserna i Johannes. För det är vers 11 som Jesus börjar säga, jag är den gode herden. Och därför tänker jag att vi kanske kan lämna herden lite därhän just nu och kanske fundera lite kring det här med grinden. Och när Jesus säger jag är grinden, så är ju det ett av de här 7 berömda citaten, jag är, som Jesus gör. Och när Jesus säger jag är, så säger han också, han gör ett anspråk. Och det här förstod alla judar, för det här var Guds namn, jag är. Då säger han att jag är Gud, när han säger jag är grinden. Och så ger han olika bilder av vem han är, men när han använder just jag är, då förstod alla, nu gör han ett anspråk. Och det är därför hela kapitel 10 slutar med att man blir ganska upprörd på Jesus. Vad är det han säger? Och det ligger bland annat där att han gör väldigt höga anspråk på att vara Gud. Men att vara grind och herde på en och samma gång är inte så konstigt om man undersöker det här lite grann. Precis som Gustav nämnde, så i Mellanöstern så har man inte liksom fasta fårhagar, utan där är herden den som leder sin flock till vatten och till mat. Men på natten så för man ihop kanske flera flockar och så finns de i en liten inhägnad. Och de här inhägnaderna har ingen dörr eller port, utan det som utgör dörren och porten under natten, det är att herden lägger sig i den här öppningen för att hålla fåren inne i sin folla. Så när Jesus säger att han är också grinden, så säger han att jag är den som skyddar fåren också under natten. Så då blir det inte så konstigt att han är både grind och herde, därför att herdar i den här kontexten är just också grindvaktare eller grinddörr rent fysiskt. Och sen är det ju så att flera herdar delar samma inhägnad. Och på morgonen så ska ju varje herde då få tag på sina får och leda dem ut till mat och vatten. Och hur går det till då? Ja, men det är det vi får i den här liknelsen. Att varje herde kallar på sina får. Och hur känner fåren igen att man ska följa med just sin herde? Ja, det är att man känner igen rösten. Och det här blir ju väldigt spännande. Alltså varje får, varje jord känner igen sin herdes röst. Så den behöver liksom bara uttala vad den nu säger. Det står ju inte vad herden säger, det står ju att de känner igen rösten. Och du hade någon pipa där, va? Just det. De går på rösten, precis. Och det här är ju väldigt spännande. Alltså, det här blir en stark uppmuntran om man nu ska föra över det till oss. Och en påminnelse om hur relationen till Jesus är tänkt att fungera för den som vill följa Jesus. Den som följer och tillhör Jesus gör inte det främst utifrån att Jesus säger så många bra saker, utan för att man känner igen rösten. Att det finns en ton i den rösten. Det är något särskilt i hur han talar. Alltså att hans intentioner är goda. Det är det man har uppfattat i herdens röst, i Jesu röst. Han verkar, den här herden som Jesus målar upp, verkar ha en annan syn och attityd till sin flock än de andra herdarna, som är lejda, som han säger senare. Någonstans längs vägen så har det skapats ett förtroende mellan jorden och herden. Och de uppfattar det här inte i vad som sägs, utan i vem som talar. Någonstans har de uppfattat att när vi hör den här rösten, då kan vi lita på att det finns goda intentioner. Då finns det någon som vill leda oss till mat och vatten. Så att följa Jesus, det är ju långt mer än att memorera på något sätt innehållet i det Jesus säger. Alltså Jesus säger ju massa bra saker. Men att följa Jesus handlar ju mer om att uppfatta liksom tonen, intentionen. Det här förtroendet som finns mellan Jesus och den som följer honom. Och det enda sättet att bli liksom bekant med den här rösten och att känna igen den här rösten, en röst som sätter fåren i rörelse och som sätter oss i rörelse när vi ser Jesus som herden. Det enda sättet att liksom bli bekant med den och lära känna den rösten, det är ju att ägna tid med herden. Det tar ju tid för fåren att identifiera och uppfatta just rösten av sin herde. Och att varje dag stanna upp, att försöka liksom uppfatta Jesu röst, det är ju enda sättet till att lära känna hans röst. Det är då förtroendet byggs upp. Och det viktiga blir inte vad Jesus säger, utan vem det är som talar. Och att det är det som gör att vi följer, att det är det som sätter våra liv i rörelse. Och här finns det ju inga genvägar till att lära känna Jesu röst. Och det är aldrig för sent, tänker jag, att börja lära känna den rösten. Så det är därför det är så viktigt, tänker jag, att skapa den här dagliga rutinen av att någonstans under mina vakna timmar avsätta den där lilla stunden där jag ändå försöker tänka, nu vill jag försöka öva mig att uppfatta Guds röst, herdens röst. Att skapa det utrymmet, det är enda sättet att börja lära känna Jesu röst. Att få umgås med våra, som det står, själars herde och vårdare. Det är så vi lär känna rösten. Och då byggs relationen upp. Och det blir lättare att urskilja hans röst i bruset av alla röster som vi nås av hela tiden. För vi lever i ett brus av röster. Och ett annat sätt som jag tänker är att lära känna Guds röst. Det är om man tänker på lammet. Alltså hur lär ett lamm sig liksom att känna igen rösten? På det, den herde som liksom leder just den flocken som lammet tillhör. Jag tror att ett lamm lär sig genom att ta rygg på fåren. Alltså föds man i en lamm eller i en flock och i ett lamm, då tittar man ju på de andra fåren. Vilken herde följer dem? Och så lär man sig just det. Det är när den rösten ljuder som min flock rör sig. Och då tänker jag, det är ju liksom en av poängerna med att fira gudstjänst, att vi är här idag, varje söndag. Att vi tillsammans lär oss att urskilja Guds röst. Det är genom att liksom tillsammans lyssna till Guds röst som jag också lär känna herdens röst. Och det är därför vi firar gudstjänst, tänker jag. Att vi övar oss i att uppfatta herdens röst och tillsammans också få gå och följa honom. Därför att rösterna idag är ju väldigt många. Många kämpar för att vi ska bli deras följare, som det heter idag, på olika sätt. Men Jesus är faktiskt ganska tydlig med att motivet till de rösterna och till de, hos de herdarna, det är inte kärlek, omsorg och genuint intresse. Man kan ju tro det, därför att vi har nog alla varit med om att vi har blivit uppringda av såna här telefonförsäljare. Och de har ju tricks ibland att säga, ja men hej Peter, hur har du det? Alltså de börjar tilltala mig med mitt namn för att jag ska känna mig liksom sedd och att de på något sätt har någon speciell relation med mig. Har ni varit med om det? Ja, det här är ju ett trix, va? För att jag ska känna mig sedd. Och det kommer ju upp i texten också att herden kallar fåren vid deras namn. Men du har inte namn på alla dina får, va? Du har nummer. Du har koll på varje individ utifrån nummer. Ja, det är imponerande. Men alla de här rösterna, även om de använder ditt namn, så är de inte ute efter ditt goda, utan de är framförallt ute efter dina pengar. Så är det. Och det här med vilka röster vi följer är ju viktigt. Och Jesus är ju väldigt dramatisk när han talar om de andra rösterna i den här liknelsen. För han säger att de andra rösterna, de andra hedarna, de är bara ute efter vad då? De vill stjäla, slakta och döda. Lite grann som lodjuren, tror jag. De vill bara stjäla, slakta och döda. Och det här är ju extremt starka ord. Är inte Jesus lite väl drastisk? Blir inte det här väldigt mycket en väldigt polariserad bild av livet och tillvaron? Finns det inte ett risk att det blir ett olyckligt liksom vi och dem här när han använder så starka ord? Behöver han verkligen svartmåla så? Finns det ingenting gott i de andra rösterna? Är det bara stjäla, slakta och döda? Alltså jag tror att Jesus kan vara så drastisk. Därför att i slutändan så är det bara Gud som kan ge människan liv. Det finns ingen annan herde som kan ge det som människan djupast längtar efter och är skapad för. Liv. Det är bara Gud som är livgivaren. Och därför kan han, Jesus, säga så om de andra rösterna. Att det finns absolut inget liv i någonting annat än hos Gud. Hos den gode herden. Och han säger till och med att det finns ett överflöd av liv. Och det här har ibland missbrukats, och som man läst, ett liv i överflöd. Men det säger han inte. Han säger liv i överflöd. Sen lever många av oss liv i överflöd, och det kan vi liksom bara vara tacksamma för. Men det är ingenting Gud har lovat. Men han har lovat liv i överflöd. Ett liv som är djupt meningsfullt. Ett liv som är perfekt och fullkomligt. Det livet finns hos Gud. Och det livet bjuder han in alla sina får till, alla människor till. Och det livet finns hos den herden som ger sitt liv för fåren. Och Jesus säger i de verserna som vi läste att man ska gå in genom grinden, Jesu kropp. Då blir man räddad. Då får man liksom del av det här livet. Liv i överflöd. Han säger, jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Och det här blir extra tydligt när Johannes lite tidigare i sitt evangelium även talar om Jesus som Guds lamm. Ni hör hur rik den här bilden är i Johannes evangeliet. När Johannes döparen får syn på Jesus, då säger han, där är Guds lamm som tar bort världens synd. Så Jesus är både grind, herde och lamm. Den som ger sitt liv för fåren. För det är det han säger när vi läser vidare i Johannes 10. Och när han säger att han ger sitt liv för fåren, då har ju det sin grund i Gamla testamentet och berättelsen om uttåget ur Egypten, om hur ett lamm måste slaktas, om hur blodet måste strykas på dörrposterna för att bli räddade från döden, för att få del utav livet. Och jag skulle nog säga att det här är nog det mest anmärkningsvärda i Johannes 10, när han säger att den gode herden ger sitt liv för fåren. Vilken herde skulle göra det? Gustav, jag tror inte. Nej, att du skulle ge ditt liv för det där fåret. Hur gulligt och fint det än är, så finns det ju inga herdar som ger sitt liv, som dör för sitt får. Och nu skulle man kunna tänka, och så är det ju, att i Jesu liknelser så är överdrifter väldigt vanligt. Liknelser är det ofta väldigt spektakulära berättelser. Och Jesus gjorde det medvetet för att folk skulle liksom studsa till och reagera och börja tänka. Och så skulle man kunna tänka att när Jesus säger att jag är den gode herden, jag ger mitt liv för fåren, att det är en överdrift. Och det tänkte nog människor. det här måste vara en överdrift. Det finns ingen herde som ger sitt liv för fåren. Men så vet ju vi hela berättelsen att det här var ingen överdrift. Utan det var ju precis det Jesus gjorde. Och det är ju det han försöker kommunicera till sina lärjungar. Och det är därför det står, som vi läste, att när Jesus berättade det här så står det att de förstod inte vad han menade. Det var lite för absurt. Det finns inga herdar som ger sitt liv för fåren. Det här är häpnadsväckande, men det är ingen överdrift. Därför att Jesus, han gav just sitt liv för fåren. För att rädda dem ifrån den som vill stjäla, slakta och döda. För att ge liv och liv i överflöd. Och det är det vi får fira varje söndag när vi firar gudstjänst. Vi får komma till honom och vi får ta emot det livet. Och vi får ta med oss det livet ut i vår vardag. Och vi får dela med oss av det livet till alla människor som vi möter. Och det får vi göra här och nu och idag. Och därför tänker jag att jag vill be en avslutande bön. Tack Jesus Kristus för att du kom till oss. Tack att du är Guds lam. Tack att du är den gode herden. Tack att du är grinden. Tack att du kom för att ge oss liv i överflöd. Hjälp oss att ta emot det livet. Hjälp oss att ge och dela med oss av det livet till alla de människor som finns i vår närhet, i vår vardag. Och lär oss, Herre, att uppfatta din röst. Sätt oss i rörelse. Led oss ut i din värld som du älskar och som du vill det bästa för. Använd oss, Herre. Vi ber så i ditt namn.